Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, analytiker och reporter på DI. Och med mig i studion har jag Felicia Åkerman, också reporter och analytiker på DI. Välkommen.
Tack.
Det är ju fredagen den 14 februari, alla hjärtans dag.
Ja.
Och det är också kärlek på Stockholmsbörsen. Index handlas upp här 0,3% på fredagsförmiddagen. Och ja, det ser rätt bra ut, eller hur?
Ja, nej men det har varit en... Alltså när man summerar veckan på börsen så har den väl varit ganska hyfsad. Vi såg ju lite nedgångar igår och sådär, men det repade ju sig lite på eftermiddagen.
Ja, börsen verkar ju inte alls bry sig om det här coronaviruset, nej. Eller COVID-19 nu då, som är det nya namnet, och utbrottet i Kina. Man blickar bort från det, man är optimistisk helt enkelt, trots att det sätter rejäla avtryck på råvarumarknaden. Vi har sett oljepriset gått ner rejält. Även om det har skett en återhämtning under veckan, normalt sett borde väl få lite större påverkan, eller?
Ja, alltså man kan ju inte låta bli att känna... Alltså jag tror inte att vi har sett den sista svängen ganska allvarlig corona-oro på börsen. Jag tror att det kan ligga en bit bort innan man ser det. Men jag tror absolut att den kommer. Jag var faktiskt och träffade Catherine Mann, som är chefsekonom på City nu på morgonen. Och vi pratade ganska mycket corona, för de hade fått skriva ner sin prognos för den globala tillväxten med, jag tror det var 0,2%. Och vad hon påpekade, som jag tror är helt korrekt, är att så här, i nuläget så finns det ju liksom inte egentligen någon anledning att sälja. För att vi har fortfarande den här perioden av osäkerhet framför oss innan vi ser... Ja, men när bromsar spridningen, hur utvecklas det på sikt? Det kan vara en bra bit kvar innan vi ser oron faktiskt komma tillbaka. Hon pratade om mars till exempel. Och det beror bland annat på att framförallt i USA så finns det ju nu en betydligt högre förväntan på sänkningar från Fed än vad det fanns innan coronautbrottet. Hon, och jag tror att hon har rätt i det, tror att den där förväntan kanske inte kommer matchas av verkligheten. Just nu prisar man liksom in 2 räntesänkningar från Fed. Det är ganska mycket, särskilt med tanke på att den amerikanska ekonomin nu är lite mer isolerad från corona, och det ligger ju inte riktigt i Feds mandat att försvara höga värderingar på New York-börserna, liksom, vilket skulle vara anledningen till att man sänker räntan så pass aggressivt. Så att så här, en sänkning, ja det kan nog hända, men 2, det blir nog lite mycket. Och när det där, när den där förväntansbilden ska matchas upp med en verklighet från centralbanken, då kan det bli oroligt och stökigt igen. Och sen om det dessutom matchar med när vi faktiskt börjar få, ja, men riktiga indikatorer på att företagen känner av det här. När vi börjar få liksom, först inköpschefsindex, sen faktiska siffror som visar påverkan. Om det tajmar med varandra så kan det bli stökigt igen. Så jag tror inte att det här betyder att vi liksom är helt fria från all corona-oro för all framtid nu.
Nej, men för vi har ju pratat om på redaktionen, och man har ju fört fram synpunkter här att det här coronaviruset, det är inte inprisat än. Mm. Och jag förstår inte riktigt varför börsen har tuffat på uppåt ändå som de har gjort under året i takt med att det här utbrottet. Men,
Nej, jag tycker också att det är lite konstigt. Sen tror jag i och för sig också att man ska komma ihåg att så här, när den här omprisningen väl kommer, så betyder det inte att allting ska ner heller. Till exempel USA då är ju lite mer isolerat. Den amerikanska ekonomin går i grunden fortfarande ganska bra. Så här, ja visst, det kan bli stökigt där, men är det någon sorts fundamental omvärdering? Nej, kanske inte. Det finns ju marknader i Asien som påverkas mycket, mycket mer. Alltså man får se det som typ 3 bitar. Det ena är påverkan på tillverkningsindustrin. Där pratar vi om mycket av den europeiska exponeringen, Tyskland. Som tenderar att ha den här V-formen. Det går ner snabbt och sen kommer det gå upp snabbt. För där har man förmågan att liksom, ja, men stoppa produktionen, beta ner sina lager. När allting väl kommer tillbaka så finns efterfrågan fortfarande där, och då får man en snabb svung uppåt. Det är ju fortfarande någonstans huvudscenariot för det här. Sen har du effekten på tjänster och kanske framförallt turism, och det är ju svårare, för där har du inte den här typen av lager. Det är liksom förlorad efterfrågan som inte kommer tillbaka. Och då är det ju mer asiatiska ekonomier som ser de effekterna snarare än typ Europa och USA. Och sen har vi oljepriset som du nämnde, som ju verkligen har sänkts ganska brutalt av det här. Och man ser ju hur folk justerar ner sina prognoser för snittpriset 2020 ganska mycket. Och det där, ja, tumregeln är väl någonstans att oljekonsumenterna gynnas och oljeproducenterna missgynnas. Oljeproducenterna är generellt sett liksom tillväxtmarknader och konsumenterna är generellt sett mer avancerade ekonomier. USA är ju lite så här roligt undantag numera, för numera är ju de också nettoexportör, men slår ihop liksom effekten på oljesektorn, den negativa effekten på oljesektorn i USA av ett lägre oljepris med den positiva effekten på konsumtionen, som ju är en otroligt viktig del av den amerikanska tillväxten, ja, då tror jag inte att det är några så här, det är inte en fantastisk uppgång från det låga oljepriset, men det är inte någon så här superpress neråt heller på grund av att oljesektorn går svagt. Den har ju dessutom redan gått svagt, så den har inte varit en jättebra tillväxtmotor på ett tag. Liksom. Så att, ja. Men så att när omprisningen väl kommer, så kommer vi se ganska olika effekter i olika regioner och i olika sektorer. Så att så här, oron kan slå brett, men den faktiska omprisningen kommer nog se ganska olika ut på olika håll, tror jag. Mm. Ungefär så.
Så att det är inget Lehman-scenario här vi står i. Det här utlöser någon sorts finansiell kris på något sätt.
Alltså jag tror inte det, men jag vet liksom ingenting om sjukdomar. Så att det är klart att det finns någon sorts superextremt negativt scenario där det här är typ nya spanska sjukan. Liksom. Men de som vet mycket mer än jag om hur den här typen av sjukdomar sprids och dödlighet och sådär, verkar ju inte se ett spanska sjukan-scenario. Så att, nej, jag tror inte att det är någon Lehman-krasch direkt. Men det är lite trist att det kommer med tanke på att i december, när vi stod och tittade på 2020, så såg det ändå liksom ljusare ut. Det var en tråkig timing med det här. Liksom.
Ja, men absolut. Och jag vet inte om vi ska gå vidare till bolag. Vi har haft lite rapporter idag. Och om vi börjar med läkemedelsjätten, till exempel AstraZeneca. Så de tar ju faktiskt upp coronaviruset här, eller COVID-19 som de kallar det då. Mm. Och jag hade ju varnat lite inför här rapporten att coronaviruset skulle vara eventuellt en bov för AstraZeneca som de skulle vara tvungna att beröra i sin rapport. Och det gör de ju idag faktiskt här. De säger att den här guidningen som man kommer med för 2020, där man guidar för low to mid-teens på då tillväxt för intäkter och lite högre för justerade vinst per aktie. Och jag är liksom ni frustrerad över de här engelska termerna, low to mid-teens. Men det var vad vi har att jobba med. Men i alla fall, de påpekar här att den här guidance antar en negativ påverkan från det här coronavirusets utbrott de närmaste månaderna. Och deras CFO, Astras CFO, här var ju med i Börsmorgon nu på morgonen och intervjuades och pratade om hur man har tänkt kring det här coronaviruset och så vidare. Och det som han tog upp som var den mest negativa faktorn var liksom transport. Det finns inga lastbilschaufförer eller dylik som kan transportera varor. Han sa att de har två fabriker i Kina, de var uppe på 100% på den ena och 85% på den andra. Men just med det här att det har varit en ledighet, folk har kommit tillbaka, folk kanske måste sitta i karantän och det finns liksom ingen arbetskraft som kan köra runt grejer. Att det var det stora problemet, tolkade jag det som.
Mm. Pratar han någonting om tidshorisonter på det då? Liksom hur länge
pratar
de räknar?
Pratar om ett antal månader framöver här. Det sägs ju då, och jag liksom dig Felicia, jag är ju inte heller någon epidemiolog, så jag ska inte heller uttala mig liksom så mycket om sjukdomen. Men det sägs ju då, det man har sett från experter är att en sån här eller epidemi avtar när det blir lite varmare ute. Mm. Som andra influenser. Så att de ville se, innan de kunde säga någonting så, när det blir varmare helt enkelt, så ser man avtagande effekter. Men vi såg ju också SAS här på morgonkvisten ställer in flygningar till den 29 mars till Shanghai och Peking. Så att, och vi har sett andra bolag som påverkas av coronaviruset. Men om vi blickar på Astra specifikt här, så var det ju, de har ju oflyt också med det här coronaviruset som påverkar guidance. Jag tror kanske att analytikerna hade hoppats på lite mer tillväxt både på första och sista raden där. Även om man jämför med övriga läkemedelsindustrin, så har ju Astra en otroligt gynnsam situation med en portfölj där med de har ungefär 6-7 läkemedel som kommer bidra till tillväxt under överskådlig tid här. Så att, och de har ju investerat sedan 2012 när Pascal Soriot tog över, har de investerat tungt i portföljen för att ta fram nya läkemedel. De stod ju på den här berömda patentklippan när patent på gamla kassakor lappar ut och vad gör man då och så vidare. Så att de har ju varit nere och vänt verkligen, och att de tackade nej till det här Pfizer-budet, nu är de långt ifrån den budnivån kan man konstatera. Mm. Så att, men Astra faller ju lite idag på förmiddagen. Som sagt, jag tror att analytikerna har väntat sig lite mer. Jag hörde att det kommer vara nedjustering av estimat här 2020 med 2-3% kanske från vissa analyser. Så att ja.
Men vad tror du ligger bakom missmatchen då mellan vad analytikerna hade väntat sig det faktiska utfallet? Liksom, vad gick fel?
Men just det här med coronaviruset tror jag. Jag tror att de är lite försiktiga, Astra, för att de har ingen vidare visibilitet. De ser inte exakta påverkan hur det här kommer slå. Och då tar man höjd för ett lite negativt scenario och är lite konservativ. Och kan man överraska och slå den konservativa prognosen, då är det ett bra track record att ha. För de höjde ju sin intäktsprognos under 2019. Och ja, så bygger man ju en bra story kring en aktie. Att man hela tiden måste justera upp sina prognoser. Så att, ja.
Ja, visst. Hellre det än justera ner. Sobi kom väl också i veckan annars?
Sobi kom i veckan, det var i torsdags då igår som den kom här. Och jättefina tal för 2019, men det är ju redan inprisat i den här aktien. Alla blickar på 2020. Och Sobis viktigaste produkt fortfarande är ju det här hemofililäkemedlet Elocta och Alprolix. Och där har man utsatts för en blödande konkurrens från Roche. Som då har ett konkurrerande läkemedel som heter Hemlibra. Och Hemlibra slog igenom med full fart i USA, men de verkar ha fått en lite långsammare lansering i Europa, så att Sobi håller emot det lite bättre med Elocta. Men vd var ju också då, Guido Olkers var ju rätt håsig på det här konfkålet angående möjligheterna för de här förvärvade läkemedlen, Gamifant och Doptelet. Och så har liksom, det här är en straffspark att kunna liksom lansera de här läkemedlen. Så att aktien har gått väldigt bra, eller väldigt bra. Den gick upp, den är upp idag på förmiddagen med 3-5% efter lite rekommendationshöjningar från analytiker. Så att de gillar vad de såg helt enkelt.
Ska vi passa på att riva av? Det har ju varit lite mer rapporter inom just sektorerna som du framförallt bevakar. Vi har haft mycket spel. Bolag, eller spel- och dobbelbolag har jag noterat att du ofta kallar dem, för att skilja dem från liksom gamingbolagen antar jag.
Ja, men jag tycker ändå så här, och där, svenskan är lite begränsande ja. Som det här mid to low teens och så vidare. Nej, men absolut, jag har ju en lite baktung rapportperiod ofta. Men ja, spel- och dobbel, verksamheterna har ju kommit med rapporter där vi har haft Kambi, Evo, Betsson, Kindred, Leo under veckan här. Och om kan bara dra operatörerna snabbt här, så det var ju inte så oväntat att samtliga har ett...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Rätt trist, Q4, det är ju normalt sett det starkaste kvartalet för dem. Alla guidar för högre intäkter i Q1 under hittills, eller guidar, de... Hittills i år har de högre intäkter i Q1. De skriver alltid att man inte ska se det som en indikation för kvartalet. Men, och det är ju Sverige som går fortsatt tungt, även om man ser förbättringen där. Och man är ju tydlig med att de här förbättringarna i Sverige, det är för att mindre lönsamma konkurrenter slås ut och man tar över deras business. Däremot så det som är knepigt i Sverige är att den här kanaliseringen, då, anslutningsgraden till licenssystemet, den är fortsatt låg, alltså svenska spelare utanför licenssystemet där man kan få bonus, man undviker spelpaus och så vidare. Och det ser ju tyvärr inte ut att ändra sig, utan där ser man ingen förbättring. Där måste man ha myndighetshjälp på olika sätt. Och det ser jag inte att det kommer ske under överskådlig tid. Liksom. Kanske att vi ser lite bättre signaler under 2020, en bit in i 2020, men vi får se.
Men det är liksom inte guld och gröna skogar bara för att man nu får ganska lätta jämförelsetal eftersom man möter 2019 som ju måste ha varit ett superjobbigt år för hela branschen.
Nej, jag tycker inte det är guld och gröna skogar, även om man har handlats upp lite på rapporterna här. Därför de har motvind på många andra europeiska marknader som Tyskland, Holland, Storbritannien, där det också är kämpigt med myndigheterna. Så att Kindred har ju sin USA-satsning, men den kommer inte generera någonting på sista raden under 2020, utan det är bara pengar ut. Men det är ju i alla fall ett tillväxtben, en lite positivare story kanske än att det är tufft med myndigheterna och så vidare. Jag tror att Leo... den har ju gått starkt, den aktien. De skrotade finansiella målen idag. Det var nog ingen som trodde på dem riktigt. Har inte gjort på ett tag. Kanske att de vill sälja det bolag, men jag tror att de vill ha upp aktien en del innan de säljer.
Men varför tror du, alltså, om det ändå är inte så himla bra utsikter för sektorn generellt, inte så himla roliga rapporter, varför handlas de upp nu? Är det bara att det är så nedtryckt?
Det har varit rätt nedtryckt. Alltså, det är låga värderingar i den här sektorn. Och Så att det ska man vara medveten om, att det är inga fantasivärderingar på operatörerna direkt. Om vi kan blicka på ett lysande undantag i sektorn då, så är det ju live-casino-leverantörerna Evolution Gaming.
Mm.
Som jag tror var våra kollegor på live-desken där som konstaterade att deras blackjackbo eller deras då kasinobord och så vidare är mer värt än SCA skogsinnehav, som är norra Europas största privata skogsinnehav. Så att ja, det var ju en milstolpe som de verkligen passerade där.
Ja, visst. Annars, vi har ju varken du eller jag är ju någon gruvmänniska egentligen, men vi måste ju prata om Boliden, för den där aktien föll ju tungt igår
ja.
I sin rapport. Och nu är den ju upp lite, när jag kollade strax innan vi gick in här så var den upp lite grann, men fortfarande typ ungefär 10 kronor lägre jämfört med innan rapportsläppet. Så fortfarande liksom en nedsänkt aktiekurs.
Ja, men verkligen. Den har ju lite bäring på makro eftersom man är så beroende av basmetallpriser till exempel. Dora. Och de kom ju inte med någon extra utdelning som analytikerna räknat med. Och vd Mikael Staffas där sa ju till Maria Philips, vår kollega, som gjorde en superbra intervju med honom, att den här marknaden kan vända ner när som helst, att de är klara ett Lehman-scenario och så vidare. Så att det känns ju inte så håsigt liksom.
Men det är ju verkligen något man reagerar på. Jag fick faktiskt prata med Maria nu på morgonen, för att jag tyckte att det var så uppseväckande citat. Jag tror intrycket både när jag pratade med henne och när man läste texten var väl att så här, han vill egentligen bara försäkra marknaden om att så här, vi vet att vi är i en känslig bransch och där det är svårt att förutse när det vänder ner. Därför är det viktigt för oss att stå väl röstade hela tiden. Alltså inte då att de ser att marknaden kommer dö nu är det kört liksom. Nej. Utan mer, och det kan väl också förklara, det verkar ju fortfarande vara en viss förvirring kring den här extrautdelningen. Alltså det känns ju som att det finns någon sorts kommunikationsproblem mellan analytikerna och bolaget i det här fallet, att man stod så otroligt långt ifrån vad det faktiskt skulle bli. Och det är väl klart att man kan motivera att inte lämna en extra utdelning nu med just det, att om man ser en svagare marknad och man känner att en skuldsättningsgrad liksom riskerar att bli för hög. Absolut, men det känns ju ändå konstigt att de stod så himla långt ifrån varandra, tycker jag.
Ja, det är lite uppseende. Det är sällan man ser det faktiskt.
Ja.
Men det är alldeles uppenbart att det inte pågår någon analytikermassage i alla fall i bolagen.
Nej, precis. Det kan man ju vara lite glad över. Men man kan ju också tänka att så här, det ligger ju någonstans på bolagen att försöka se till att inte analytikerna är helt fel ute jämfört med. Alltså, så här, det man undrar är väl liksom, hur mycket av det var ett kommunikationsproblem och hur mycket av det var att man bestämde sig ganska sent för att nej, vi är inte bekväma med att lämna någon extra utdelning nu. Det tycker jag är ett frågetecken som kvarstår liksom, även efter intervjuer och analytikerkonferenser och sådär. Det är nog något de får fundera på inför kommande kvartal om man inte vill få de här starka reaktionerna ner som man fick igår, vilket jag förutsätter att Boliden helst inte.
Nej, man vill ju ha så lite rörelse, eller gärna uppåt kanske.
Ja, där kan det gärna få vara mycket, men ja, det var lite spännande. Sen måste vi tyvärr, höll jag på att säga, prata lite Riksbank. För vi fick ju ett räntebesked i veckan. Det är typ tråkigaste räntebeskedet jag tror att jag har bevakat i alla fall. Och det låter på de som har sysslat med det här mycket längre än mig som att det var det tråkigaste räntebeskedet de har bevakat också. Men vi måste ju ändå någonstans nämna det. Ingen förändring i räntebanan, ingen förändring i räntan, ligger kvar på 0% i princip hela prognosperioden. Efter liksom alldeles i slutet så ser man att den här räntebanan vänder upp pytte lite. Men det är så pass långt bort att det liksom inte, ja, det är inte en så tydlig signal. Det är klart att de vill kunna visa att någon gång i framtiden kommer vi kunna höja räntan förbi 0%. Vi ska inte ligga här för alltid. Men så här, ja, det får vi väl helt enkelt se typ 2022. En bra bit i framtiden med andra ord.
Och hur länge är det Ingves sitter kvar?
Oj, ja, det var en bra fråga. Han fick väl 5-årig förlängning och det var...
Är det 2024 eller 2023 har jag för mig?
Ja, det borde det vara.
Ja, han sitter ett bra tag till i alla fall.
Ja, men han har en bit kvar om han inte själv väljer att gå i pension. Liksom, så att, och det har man väl inga indikationer på att han skulle vilja. Nej, han får sitta kvar, men det betyder inte nödvändigtvis att han kommer få höja räntan igen. Om det fortsätter så här. Nej, men det är ju lite liksom... Det är ju en anmärkningsvärt platt bana och en anmärkningsvärt liksom stillastående period och sådär. Men samtidigt, så här, även med det så skulle jag ändå vilja påstå att bortom de faktiska räntebesluten och bortom räntebanan så finns det mycket intressant ändå som händer och som påverkar Riksbanken just nu. Alltså dels så tycker jag att hösten har visat att de har verkligen problem med kommunikationen till omvärlden. just nu. Riksbanken har ju alltid haft det här ryktet om att vara den här transparenta, kommunikativa centralbanken, men ja, för det första så är de inte så unika på det där längre, för andra centralbanker har blivit mer transparenta, och för det andra så tycker jag inte att det känns som att de riktigt kan hantera kommunikationen på ett vettigt sätt. Och jag tycker att det problemet kvarstår även efter det här räntebeskedet. Det känns inte som att man har en så himla mycket klarare bild av hur de tänker. Vi får se när protokollet kommer, liksom. Då får vi ju väldigt mycket mer information. Men det är en grej som de verkligen måste jobba med nu. Och sen så har vi också... nu går vi ju in i ett år där de flesta väntar sig att inflationen kommer sjunka igen. Riksbanken väntar sig också det. De justerar ju ner sin inflationsprognos ganska mycket. Det är ju väldigt, väldigt kopplat till energipriserna som vi pratade om tidigare. Oljepriset har ju kommit ner. Vi har ju sett otroligt låga elpriser nu under vintern. Det är ju en del av kommunikationsutmaningen. Dels att kunna förklara varför man kan tänka sig att se igenom det. Det är ju ett kommunikationsproblem som de har haft tidigare, när de till exempel verkligen, verkligen inte ville höja räntan fast inflationen såg ut att ligga ganska nära målet. Och alla stod och skrek, men Riksbanken, vad håller ni på med? Ska ni inte höja nu? Passa på liksom, innan vändningen kommer. Då handlade det ju bland annat om att det var energipriserna som höll KPIF-inflationen, alltså det som är målet, högt. Och det klarade man inte riktigt av att kommunicera på ett sätt så att marknaden var så övertygad och köpte den här linjen då heller. Nu är det i princip samma utmaning fast liksom åt andra hållet. Och sen... också att det blir väldigt svårt med trovärdigheten om det visar sig att deras inflationsprognos fortfarande är för optimistisk. De pratar ju till exempel om att ja, men lönehöjningar ska bidra under andra halvåret. Vi ska se en högre inflation i euroområdet. Att gå in med de tongångarna som finns kring avtalsrörelsen just nu, gå in och tänka det är lönehöjningarna som ska rädda den svenska inflationen, känns kanske lite naivt med tanke på hur det faktiskt låter från parterna, då framförallt från arbetsgivarsidan. Men liksom, och det påminner lite om, jag intervjuade Carolina Ekholm som satt i Riksbanksdirektionen här om veckan, och den intervjun gick nu i tidningen i veckan. Och hon nämnde bland annat, för hon satt ju med och ville sänka och fick reservera sig och kämpade liksom lite i motvind där. Och sen så precis ungefär när hon slutade så kom de här sänkningarna som ledde oss in i minusräntan så småningom. Och då pratade hon bland annat om att ja, men det var tongångarna inför avtalsrörelsen som liksom fick proppen att gå ur och gjorde att man sänkte väldigt drastiskt där 2014-2015. Med det i bakhuvudet så känns det lite konstigt att man lyssnar på hur avtalsrörelsen låter nu och tänker att ja, lönehöjningarna kommer rädda inflationen under andra halvåret. Eller, jag vet inte, jag tycker att det känns lite oklart. Och det kan vara så att jag bara är dum och inte förstår. Men i sådana fall kommer det fortfarande tillbaka till att Riksbanken har en kommunikationsutmaning. De måste förklara sig bättre. Och det där, ja, det är ett arbete de kan ägna sig åt om de ändå inte ska göra någonting med räntan. Slut på rant om det här.
Tala klarspråk.
Ja, lite så. Man blir lite frustrerad.
Ja. Nej, men jag förstår det helt, och det var som nu när de höjde reporäntan. De säger ju aldrig rakt ut varför de höjer reporäntan.
Först efteråt typ.
Och då också i lite höljda termer kanske man kan säga. Ja. Men.
Men om vi blickar framåt nästa vecka så kanske vi får lite mer klarspråk, för då får vi ju protokollet bland annat. Så det är ju någonting att se fram emot. Har du några andra grejer som står på agendan nästa vecka som du...
Ja, men lite sista varvet på rapportperioden då. Den är ju egentligen slut den här veckan, men jag tycker vi får några spännande rapporter nästa vecka också i gamingbolagen. Stillfront och Embracer kommer bland annat. Kommer jag hålla ögonen på definitivt, och Stillfront kommer ju med en stor affär här. Så att, ja, mycket spännande ändå. Fortsätt nästa vecka.
Bra. Ja, men då så. Då är det väl bara att gå ut och fira Alla hjärtans dag. Hur ska du fira?
Jag ska lyssna på Astras konfkoll.
Åh, vad romantiskt och härligt.
Ja, själv då?
Jag ska försöka skriva en lördagsfokus om problem i Europa. Vilket jag i och för sig tycker är väldigt härligt. Så det känns lagom nivå av romantik för mig.
Ja, där har ni våra kontaktannonser. Men hörni, tack så mycket för att ni lyssnade. Och så får ni ha en trevlig helg här.
Ja. För den som inte har några planer i helgen så kan man ju passa på att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju bland annat dagliga morgonpoddar om man vill ha lite nyheter på väg till jobbet. Och också Ekonomistudion kan man lyssna på som podd. Sen har vi Makrorådet som vår kollega Viktor Munkhammar rattar, där han pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och så finns det också Digitalpodden. Vi har också Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen så Förnuft och känsla, intervjupodden som handlar om ledarskap.
Hej då!
Trevlig helg!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier?
Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.